Kära dagbok, en sak som blir viktigare och viktigare i mitt arbete med alla barnlängtare och de som lever i efterdyningar av sin barnlängtanperiod är hur stor roll dessa processer har, dels på våra relationer men också på våra kroppar. Att leva med barnlängtan får för många stora konsekvenser på många områden. Jag kände att det var dags för ett nytt samtal med en sexolog och då får man ju passa på att bjuda hit en som är med i ens favoritprogram. Kalle Norvald från Gift vid första ögonkastet. Avsnitt 163 av podden Jag vill ha barn och i studion med mig idag, Kalle Norvald. Hej!
Hej!
Välkommen!
Tusen tack!
Hur är läget?
Jo, men det är fint.
Känns det liksom...
Jag har fått kaffe av dig.
Ja, alltså, visst, det är så fint här i våran studio att jag får kaffe också. Det är lyx. Du har ju poddat förut, eller hur?
Det har jag.
Så det här känns inte... Det känns vant för dig.
Det känns vant. Jag samtal jobbar ju med varje dag, hela tiden. Så prata kan jag och lyssna... Jag kan.
Ja, det tror jag med. Du, för de som inte vet vem du är, berätta om dig själv.
Oj, den här eviga frågan jag jobbar med hela livet. Mitt namn är Kalle Norvald. Jag är till yrket utbildad socionom, terapeut och sexolog. Jobbar med ensamstående, par och flersamma om sexologiska och relationella frågor. Ja, mer då. Privat så är jag gift med Erik och vi har en 8-åring tillsammans. Älskar att äta mat. Jag tycker om att ha ett städat hem och det är ju tyvärr inte realiteten alltid nu för tiden. Och jag älskar att dricka champagne.
Du var så van med att svara på den här frågan. Det fanns inte alls ett frågetecken.
Jag försökte hitta lite nya exempel.
Du, om du skulle liksom beskriva dig som person, nu sa du ju att du var lite ordningsam, men i ditt kompisgäng, liksom, vad har du för roll?
Men nu kommer det att låta lite perverst kanske, men jag har ju alltid varit intresserad av sexualiteter och relationer, så i mitt kompisgäng är jag ju ofta den som får komma med kloka råd och de här frågorna som ingen annan vågar ställa.
Just det, de obekväma ämnena.
Ja, men lite. Ja. Och sen är jag väl också den som fortfarande älskar Spice Girls.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Annika som jag startade den här podden med och jag är ju båda besatta av tv. Och vi har sett mycket dokusåpor och serier. Så i början av podden pratade vi väldigt mycket om tv och har ju sönderanalyserat de första säsongerna av Gift vid första ögonkastet. Och jag försöker nu slänga in det med andra gäster, men det är inte alltid alla som är så nyfikna.
Jag förstår.
Men vi måste ju bara prata lite om det.
Det är klart vi kan.
Har du liksom olika par som du gillar mer än andra?
Det gör man väl med alla människor. Sen är ju alla deltagare som jag har haft kontakt med som grupp, det säger jag alltid när jag pratar om dem, jag är så mäkta imponerad av deras mod och längtan och sug och liksom lustdriv som jag tycker fler i samhället, inte att man måste vara med på tv, men att just den här lustdrivenheten på något sätt.
Det är otroligt modigt att vara med i det här programmet. Alltså.
Ja, det är makalöst. Ja. Det är makalöst.
Är alla som är med personer som har sökt själva? Eller kastar ni också fram personer?
Nej, alla söker. Allt på egen hand. Sen är det klart att vi har ju hjälp med att liksom uppmuntra folk att söka. Men allt sker ju liksom i samtycke och frivillighet. Vi har ju, tack och lov, inte tvångsäktenskap i Sverige. Utan allt det här sker på frivillig basis.
Tacoparet, alltså är den det mest underbara. Det var roligt att någon hade, jag vet inte om du såg det,
jo, det såg
att folk hade fått skicka frågor, då var det någon som bara hade skickat tacoparet, utropstecken. Så himla fina.
Alltså Anton och Sofia är ju ett bra exempel både på mod och hur att hantera konflikter och olikheter på ett konstruktivt sätt, i alla fall i slutändan. Sen har vi ju både
de är också fortfarande ihop.
De är fortfarande ihop och åker runt i sin lilla bil som heter Regnbågsreggad på Instagram om man vill titta på dem.
Det hade inte jag koll på. Vad spännande. Jag tycker också det var någonting ni gjorde med förra säsongen Just med det där med liksom olikheterna och anknytningsmönster. Ja. Ni liksom redovisade det på ett mer än vad ni har gjort förut, eller hur? Mm. Det måste ha varit en genomtänkt
strategi. Alltså, producenten Lotta Hellman har ju tagit ett annat grepp om programmet sedan hon startade och utvecklat varje gång. Vi har ju precis spelat in ytterligare en säsong som kommer sändas under våren.
Så spännande. Ja.
Och det är ju mer att vi också pratar om liksom relationer ur ett liksom public service perspektiv också. Att absolut så, alltså, vi tummar ju inte på matchningarna, även fast många tittare verkar tro att vi gör bara för att skapa drama. Det gör vi inte, då kan man jämföra med amerikanska versionen om man är sugen på det. Utan vi matchar ju för potentiell kärlek, och det är ju svårt. Alltså det är något jag har lärt mig av att spela in 3 säsonger, att relationer är kanske ännu svårare än vad jag trodde innan. Och vara ödmjuk i det, och ta på sig ansvar när det blir jättedåligt, men också kanske stå rakryggad när det blir jättebra.
Mm. Men jag tänker just det där med att att det är så lätt utifrån att ha en åsikt om personerna är bra eller dåliga liksom, istället för att bara se att man är olika och att det är därför man krockar. Till exempel det här andra programmet, då kan inte du sitta här och kasta skit på andra SVT-produktioner, men det här som heter Vi eller aldrig.
Jag har bara sett något enstaka program.
Där är det liksom utifrån ett terapeutiskt perspektiv, sitter du och tittar på det, så klipper de det och målar ut det. Visst, de hänger ut de som har väldigt otrygg anknytning.
Okay.
Som att de är jobbiga. Och liksom, fast man ser ju när de blir triggade.
Mm.
Och det tycker jag ni gjorde så himla precis inte så i sista säsongen. Att det är så tydligt att man är olika personer och det triggar olika saker.
Men vi är inte ute efter rubriker. Och det, när jag fick förfrågan av produktionsbolaget och Lotta, producenten, om att vara med, så sa jag att jag är extremt tveksam. För jag är just inte ute efter att göra skandal-tv av människor som längtar efter saker och ting. I det här fallet kärleksrelation. Och då sa hon bra. Då är du ännu mer personer vi vill ha. För det är något vanskligt i att hänga ut människor som vill saker så mycket. Och något så pass basalt som många människor också vill ha relationer.
Ja, när man liksom är sådär sårbar med sitt innersta också.
Eller hur?
För alla att titta på och lära sig av liksom. Nej, jag tycker bara så. Men det har också blivit liksom, jag tyckte det var bra från början, men det har också blivit ännu bättre. Och förra säsongen tycker jag var helt fantastisk.
Ja, den var bra.
Och det är också så här att jag och mina terapikollegor sitter och pratar om det. Ja, och så.
Det är det som jag har varit mitt så här, inofficiella mål.
Ja, jag förstår det. Är det du ska prata med.
Ja, vad härligt. Ja, det är inte bara jag, det är hela gänget.
Hur ser din vardag ut i din yrkesfunktion? Hur liksom ofta har du klienter? Patienter säger du?
Nej, jag säger klienter eftersom jag inte jobbar inom sjukvård längre. Tidigare har jag jobbat många år inom sjukvården och jobbat med personer som har varit somatiskt sjuka och fått påföljder på sexualitet och relationer. Så jag har haft kurativa och terapeutiska samtal med dem. Men idag har jag mottagning och träffar personer typ på halvtid ungefär.
Mm.
Nu är det sig lite mindre som jag går mitt sista år på psykoterapeutprogrammet. Jag ska få snart min legitimation som psykoterapeut också. Så jag jobbar med halva min yrkesverksamma tid med klienter.
Mm.
Och andra halvan jobbar med att handleda personer som jobbar med andra människor i sexologi. Och undervisar i sexologiska spörsmål.
Och du kommer fortsätta ha den fördelningen?
Det där går verkligen i vågor. Just nu när jag liksom studerar psykoterapi mer detalj, så har jag lite fler klienter för att kunna liksom öva på hantverket mer. Men sen ibland så kommer det ju mer uppdrag i utbildning, och då får man liksom portionera tider eller säga nej.
Mm. Det svåraste.
Ja.
Säga nej. Det tycker du är svårt också.
Ja, det är inte min starkaste sida. Men jag tänker att det får man lära sig genom åren.
Verkligen. Vad är det bästa med ditt jobb, tycker du?
Och alltså delvis så får ju jag min liksom nyfikenhetstörst släckt några gånger per dag. Så rent själviskt så tycker jag det.
Det har jag aldrig tänkt på, att det är ju precis det jag gör.
Ja,
bra formulerat.
Mm. Eller hur? Så delvis rent själviskt så är det ju det.
Mm.
Det är ju, min nyfikenhet är ju en drivkraft på många plan. Men också alltså när man får se människor som upplever sig själva som gladare, som lämnar dåliga relationer, som man har fått stötta i det, som lyckas med saker som de inte trodde de skulle lyckas med. Men också när, det här kanske låter lite konstigt, men också när personer accepterar läget och känner någon form av ro i det, är ju också väldigt fint att få en del av.
Vad är det svåraste?
Jag säger nej ju en sak då. Men det svåraste är ju när man har en person, om vi tar klientmässiga, så är det ju absolut svåraste när man är så extremt fast i målbilden, att det inte finns någon form av flexibilitet. Och när man liksom får jobba med att försöka rucka upp det lite grann utan att släppa själva drömmen, men att ändå rucka upp en väldigt solid, liksom cementerad bild av hur livet ska vara.
Mm.
För man kan inte ha kontroll över det, men det är klart man fortfarande ska drömma. Det vet ju både du och jag, klart vi har drömmar om livet, och det, vissa kan man inte tumma på. Men när det blir för många som man inte kan tumma på, så blir det svårt.
Hur gör du för att inte ta med dig jobbet hem?
Ja, det gör man ju ibland, såklart. Nu har ju jag barn själv, så mitt barn inom citationstecken tvingar mig ju att vara närvarande hemma. Och det har varit jättebra för mig som, alltså som privatperson och som
förälder. Exakt samma för mig. Man blir tvingad att säga nej lite oftare då också.
Ja, så är det ju absolut. Mm. Sen är det ju, jag har nu i pandemitider cyklar jag till jobbet, även fast det tar lite längre tid. Men det har också blivit en effektiv sätt att jag åker över en bro över vatten. Och då kan jag liksom bara slänga jobbet över bron. Mm. Oj, vad hemskt det lät. Men alltså, jag kan lämna det lite liksom på ön Södermalm när jag cyklar hem. Så stannar det kvar där, och sen åker jag hem till söderort och är mer eller mindre privat i alla fall.
Mm. Du, hur var det med din egen barnlängtan? Var barn någonting som var självklart för dig? Eller?
Mm. Det har ju varit en del av mig som var just en sån absolut grej som jag inte har kunnat tumma på.
Mm.
Sen har ju jag och min partner, jag lever ju med en man, så vi kan ju inte, eftersom ingen av oss har någon livmoder, så kan ju inte vi liksom bli gravida. Så vi har ju stött och blött lite hur vi skulle göra. Vi har ju blivit föräldrar via adoption. Vi var ju första gayparet i Sverige som blev föräldrar via internationell adoption.
Aha, wow, det visste inte jag.
Ja, det är bara att googla mitt namn så kommer det upp ganska snabbt.
Men det måste jag ju ha läst någon gång utan det att koppla ihop att det var du. Ja, eller det jag vet att jag har. Ah, vad spännande.
Men vi har ju, men min barnlängtan var intensiv och många gånger frustrerande. Jag gick ju i terapi första gången för att hantera det. Den var intensiv och jättejobbig. Sen så kom jag någonstans med hjälp av den terapeuten jag gick hos. Då kom jag fram till att jag måste i alla fall kunna försöka på något sätt. För att liksom vara rättvis mot mig själv. Och sen så gick det. Och det blev en chock.
För ni hade tänkt att det kanske inte skulle gå.
Ja, det hade vi.
Så det var som att ni kämpade för era rättigheter också.
Ja, så kan man ju form. Det var inte drivkraften. Nej. Men så det har ju blivit så i mediala rummet.
Ja.
Men det var mest för att liksom vara rättvisa mot oss och liksom ett eventuellt barn då.
Och ni var också synkade i det?
Nej, det var vi inte.
Nej.
men vi blev. Och det var väl när vi blev synkade som vi liksom kunde känna oss mer som ett team mot liksom ett gemensamt mål. I början var vi lite oense. Min partner hade inte alls samma längtan. Nu ska jag inte outa honom här för mycket, men att det han kände inte samma intensiva längtan som jag. Men sen när det gick så beslutade vi oss i alla fall för att liksom, sen efteråt, i och med att jag också är en delvis medial person, så har vi ändå bestämt oss för att inte liksom sen prata om detaljer om vårt barn. Det är liksom hans historia som han sen får välja själv vad han gör med.
Det ligger också verkligen i tiden här i vår podd här, för att det är så lätt som barnlängtare att bara tänka till att man vill ha det där barnet.
Precis.
Och sin, alltså jag menar, det är ju egoistiskt att bli förälder hur man än vrider och vänder och hur det än går till för alla.
Mm.
Men det finns ju också att bli förälder icke normativt på olika sätt.
Verkligen.
Får ju konsekvenser för barnet, och det behöver man ju ha med sig.
Ja, men så fort det blir ett normbrott så att säga, så blir det ju en risk. Och det är vi ju högst medvetna om, och jag jobbar ju med de här frågorna hela tiden. Så ibland så är ju också att, ibland kan jag som individ känna att jag vet lite för mycket. Och då behöver man ju hantera det.
Ja. Hur har det varit för dig med hela adoptionsdiskussionerna som har varit nu på senaste tiden?
Jättesvår.
Ja.
Vi vet jättemycket om just vårat barns situation. Vi har dokumentation på väldigt mycket. Så jag är liksom trygg i det och vad som har hänt med vårat barn. Men alla de här adoptionsskandalerna måste vi väl ändå kalla det för.
Absolut.
Eller katastroferna med barn som blir bortrövade och så. Det ska inte hända. Det tar jag ju mig illa vid mig oavsett om jag skulle varit förälder till just vårat barn eller inte. Det är vidrigt. Regelrätt vidrigt. Och det har ju hänt jättemycket. under årens gång med de här frågorna.
Det narrativet på 70-80-talet var ju att det här var så altruistiskt och man gjorde en god gärning och det var absolut. Så fint och allting. Och så får man nu liksom förstå att det ju, inte överallt såklart, men på väldigt många plan, verkligen inte var det.
Nej.
Så jag försöker ha det tänket kring de frågorna som jag är i här i podden och som jag jobbar med också. Alltså att tänka kring, vad är det för saker som vi blomstermålar idag som om 20-30 år kommer vara där? Hur tänkte vi liksom?
Och det tror jag är oundvikligt. Vi kommer sitta, vi kanske spelar till poddavsnitt här om 20 år och pratar om hur det blev nu när våra barn är stora. Och då kanske vi bara, men herregud, vad höll vi på med?
Ja.
Och det är ju också en del av livet. Men när man när man skaffar barn, så tänker jag att vi som föräldrar måste ta ett ansvar. Alltså jag har ju fått omvärdera vissa relationer idag när de använder ett visst språk som inte är delvis här passande för barn och inte heller ett barn som har den erfarenhet som som mitt barn har.
Mm.
Att vissa ord använder vi liksom inte, och då får ni välja språket eller oss. Liksom, att det är ju inte kul, men för nu är jag pappa, nu måste jag liksom steppa upp. Och det blir ju att vara förälder via adoption ställer höga krav. Ja. Jag hoppas att alla föräldrar på något sätt står emot mot rasist.
Det är ju samma att vara donationsförälder. Det ställer också högre krav. Mm. För det finns vissa saker som jag ju har ansvar för att lära mitt barn om hennes situation. Liksom.
Precis.
De flesta terapeuter som jag har haft här vill ju inte prata om det här alls.
Nej.
Eftersom det på något sätt ingår i den terapeutiska rollen att inte dela av sitt privatliv. Men jag känner ju att du, precis som jag, är så mycket i de här frågorna.
Mm. Och jag tänker också att jag tycker man säger, efter att ha jobbat med liksom sexologi och relationer i 15 år, tycker ändå så här, men om man delar med sig lite av sig själv så är det alliansbyggande. Alltså hur man samarbetar. Men också tycker jag att det här med self-compassion eller self-disclosure också, alltså att man också ger en bit av sig själv som terapeut till sina klienter, tycker jag är lönsamt. Och just att säga att jag har barn, ja men det är bara googla mitt namn så ser man ju det. Så det är svårt att jag har en ring, ja folk vet att jag är i relation då troligen. Och så jag menar, de delarna tycker jag så här, jag är i och för sig psykodynamiskt skolad. Där man just
det kan man inte tro.
Nej, jag vet. Jag är lite modernare än Freud kanske, men att det den här perspektivet på att man ska vara en blank duk som terapeut. Jag tror inte på det.
Och sen så all forskning som kommer om vilken terapi som är verksam säger ju att det alliansbyggande är det viktigaste. Så.
Precis. Sen tänker jag också andra sidan, för liksom då i tanke på vilken poddkontext vi är i nu, för mitt barns skull tänker jag också att det är, alltså, mitt barn ska inte skämmas över att han har två farsor eller att han är adopterad. Sen får liksom samhället shape up.
Ja.
Och då tänker jag, för att samhället ska ha en chans att göra det, så måste man prata om saker och ting.
Ja, det är precis det som jag försvarar när jag tänker att min dotter kommer bli tokig över att jag har en podd om hur hon kom till. Då tänker jag att det är ju för att skapa möjligheter för henne att inte känna sig utanför. Liksom. Fint. Du, hur möter du barnlängtan i ditt arbete?
På lite olika sätt. Antingen att man inte har något barn i sin famn och längtar efter ett barn. Eller att man har ett fysiskt barn men att barnet inte blev den de hade tänkt. Att det liksom man kommer för en besvikelse att det här föräldraskapet blev inte som jag ville. Eller att barnet inte är som jag hade tänkt mig. Och det är ju en enorm skuld och skam i det förstås. Men jag är ju lagd åt det hållet och då måste vi prata om det också.
Mm.
Och det är ensamstående, det är par och det är flersamma, så där alla, alltså jag menar, barnlängtan diskriminerar ju inte relationsform på något sätt, utan den finns ju hos många.
Verkligen.
Och sen så märker jag ju också, just nu inte det barnlängtan, men också de som kommer till mig i samtal och känner skuld och skam över att de inte vill ha barn, att de liksom blir påtryckade på andra håll på att de måste skaffa barn liksom.
Ja, att bestämma sig för ett barnfritt liv är väl egentligen ännu mer icke-normativt än alla de andra sakerna vi har nämnt här.
Ja, framförallt om man är uppfostrad som kvinna.
Ja, det har du rätt i. Det är kanske lättare för män. Det mesta är ju det.
Jag har inte det vi stavar till patriarkat, eller?
Jag skulle säga det. Du, vi har ju fått enormt mycket frågor.
Ja.
Jag tycker det är så roligt hur jag kan se liksom trenden i vem som kommer, vad det blir för frågor.
Jag förstår.
Och framförallt mängden frågor. Det är ju väldigt mycket samma frågor.
Ja.
Men vi bränner av några här, så ser vi vart vi kommer. Jag skulle säga att den vanligaste frågan är ju det här med att ha produktionssex.
Mm. Vad kort man blir.
Ja, eller hur? Mm. Hur ska sex bli kul igen? Känner mig inte attraherad av min man längre. Allt sex är bebisfabrik och förutsägbart. Hur får en tillbaka lusten och attraktionen till ens partner? Hur klarar man sexlivet under IVF då man tar mycket vaginal medicin så man känner sig allt annat än sexy och fräsch i fiffi? Hur upprätthåller man lusten? Känns som att sex blivit ett misslyckande på grund av ingen graviditet. Trött på sex efter år av försök till graviditet. Vad göra? Frågan kommer i många tjejer.
Alltså, allt samma låter ju logiskt tycker jag. Mm. Alltså, så fort man tänker att så här, nu måste vi ligga med varandra för att skapa ett liv. Och så är bara det som driver en. Det är ju inte något upphetsande i det. Det är liksom inte så lustbejakande i stunden. Utan det är ju så här, vad är för resultat? Mm. Kom igen, nu kör vi. Mm. Nu reglossning, nu kör vi. Att det liksom bara, det är det som är drivkraften i det. Och jobbar man då liksom så länge på att få till en graviditet och inte lyckas, då blir ju inte det här, alltså det här önskade resultatet ute blir, och det blir inte så lustfyllt. Det är ju logiskt, eller hur? Det är samma sak när man ska börja träna och så får man inte så snabba resultat och så tröttnar man och så skiter man dit. Eller så går man dit och drar sig och lyfter fel och skadar sig. Det är egentligen samma mekanismer. Så först vill jag bara säga till alla frågeställare, det låter logiskt. Det är inte fel på det.
Liksom. Det är rimligt att det,
det är rimligt. Bra ordval. Ja.
För att det hade typ varit konstigt tvärtom. Om man tyckte att det var så himla kul. Med
jag har inte träffat någon som säger att de tänder på reproduktionssexet. Utan att det just får den titeln för att syftet blir så tydligt. Det är liksom inte snabbisen eller kåtslaget. Utan det är just reproduktionen som är tillför. Men först tänker jag att man kanske behöver tänka på hur sexet går till. Alltså reproduktionssexet, ja men då är i heterosexuella sammanhang så är det ju liksom penetrerande samlag, penis i vagina praktik för att det ska gå. Och då tänker jag att om det skulle gå att liksom fundera på, kan vi ha sex på något annat sätt? Alltså jag menar oralsex, petting, skicka sexta med varandra, alltså vad heter det? Ja, men skicka snuska sms till varandra, telefonsex, FaceTime, alltså det finns många andra videosamtaltjänster också. Istället är det inte public service, då får man ju säga sådana saker. Vad man vill. Att också så här bredda på var kan vi liksom få utlopp för den sexuella lusten.
Ja.
För då kanske det är så att penetrationssexet just nu bara är förknippat med att liksom alstra barn. Och då kanske man ska skippa det. Alltså försöka minimera det som är dåligt och krydda på det som är bra.
Ja.
Det som vi socionomer brukar kalla för det salutogena perspektivet. Jobba med det som funkar, kort och gott. Och då kanske det är hångla mot diskbänken som ger lust. Ja, men då kanske man ska göra det lite oftare.
Och kanske då inte i samband med reproduktionstillfällena. Utan att man ska skilja på sex för barn och sex för lust.
Ja, och det är ju mekaniskt och tråkigt. Men att göra reproduktionssexet vilt, härligt och hett. Jag tror att det kanske är för höga krav
omöjlig
att ställa.
Uppgift,
ja, inte helt omöjligt, för jag är fortfarande en hoppfull person. Men jag tänker att det är för höga krav i stunden kanske. Ja. Och lite dömt att just liksom bli den här spiralen neråt. Som jag för mig att någon annan fråga just pratade om. Att det blir som att det är bara det och inget annat.
Just
det är inget kul alltså. Och det är också en sån här generellt tips när man har låg lust. Det var ju också någon som frågade, får man tillbaka lusten? Det är ju att göra mer lustfyllda saker. Och det är ju inte bara kopplat till sexualitet, utan också göra saker som man som par då kanske tycker om att göra. Göra tacos, gå och bovla, ta en promenad, sola på en parkbänk.
Typ kommunicera om typ man är kommunicera. Dålig på det.
Ja, för min erfarenhet är ju absolut så att märker man att sexet blir sämre så har man en tendens att inte prata om det, för att vi inte är skolade att prata om sex överhuvudtaget och absolut inte när det blir dåligt. Och då blir det ofta en isolering som är väldigt destruktiv i en relation. Och då att våga liksom, ta ett andetag, ta lite sats och berätta att nu vill jag, alltså ett tips jag säger till väldigt många är så här, säg att det är jobbigt på en gång. Nu vill jag prata om någonting som jag tycker är jättesvårt och jättejobbigt, men det är viktigt för mig. Och sen berätta, det här sexet vi har nu blir inte bra. Då har man liksom förberett sin partner på att det är...
Där hörni, fick ni exakt vad ni ska säga till era partners. Ta de orden.
Ja, men jag tycker att det är bra. För man får en förberedelse. Man liksom sätter ribban någonstans. Att det här är jobbigt, men det är ett viktigt samtal för oss som par att hålla. Och det är ju så många par, jag vet inte om du känner igen den här erfarenheten, men som säger mig så här, ja, det är ju bara tråkigt och jobbigt att prata, kan vi inte göra något kul?
Mm.
Ja, visst, gör det. Men det kommer ändå återkomma till att det här samtalet måste föras någon gång.
Ja.
För jag menar, när vi undviker jobbiga saker, då kommer det alltid tillbaka som en stor käftsmäll på ett eller annat vis.
Jag håller med till 100%.
Att liksom öka lusten rent generellt sett brukar jag använda lite slarvigt, så här, 4 olika steg eller vad man ska kalla det för. Först måste man vilja.
Just det.
Att ha till, alltså vill, man kan säga som jag vill ha sex, ja men då är det oftast inget problem.
Mm.
Men har man inte liksom den, vad säger man, initierande viljan, okej, men skulle du vilja? Vilja.
Mm.
Och då är det ganska många som svarar ja. Och de som säger nej, så säger jag, men då kanske vi ska prata om någonting annat som just bygger på kanske relationen och inte som har så mycket med sex att göra. Men har man den här viljan att vilja, bra, då är det liksom första steget. Andra steget är att börja liksom använda huvudet. Hjärnan är den mest erogena zonen vi har. Och att börja tänka och fantisera om sexualitet. Det behöver faktiskt inte vara om partner, det kan vara vem som helst. Nu vet jag inte vem som är sexsymbolen just nu, men att, i media. Men att så här, en person du tycker är snygg och sexig, tänk på den. Och hur skulle det vara att vara nära den? Och då brukar jag också rekommendera att ta lite längre kisspauser på jobbet. För där ifrågasätter ingen varför det går till, och där får man ofta vara i fred. Och börja tänka sexuella tankar alltså. Och det behöver man liksom öva på ett tag, framförallt om man inte är van vid det. Eller om man förknippar sex med någonting jobbigt och stressigt, då behöver man liksom öva på det mer. Sen behöver man avsätta tid. Alltså tänka att det här bara ska hända rent spontant, och så blir man pannkåt från liksom en sekund till en annan. Ja, men ta makten över sin egen lust på ett sätt. Och låta, sen får partnern ta, vad heter det, kontroll över sin egen, för oftast är det att det är olika lustar i paret, men det är ju en annan fråga, det kan vi kanske återkomma till, men avsätta tid, för det kommer inte bara hända, och just då kan det vara tid exempelvis att tänka, onanera, vara nära sin partner exempelvis. Och sen den fjärde är då att gå till handling. Man kan inte bara sitta och tänka hela tiden, utan man måste faktiskt också agera tillsammans med sin partner och på egen hand. Och också vara noga med att säga så här, det kommer inte vara bra första gångerna. Alltså sex är inte alltid bra.
Du måste repetera de här 4 grejerna.
Ja, nu ska vi se. Vilja.
Uh-huh.
Tanke. Tid. Handling.
Så bra.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag tänker, nu har vi ju pratat om dem som är mitt uppe i produktionssexet.
Ja.
Det är ju också jättemånga frågor från dem som är på andra sidan.
Mm.
Men där är det samma problem.
Precis.
Alltså man är färdig med produktionen.
Yep.
Om vi nu ska kalla det för det. Och sen, men lusten kommer ju inte tillbaks.
Nej. Och ofta tycker jag att man faktiskt ska tillåta sig själv att vara där.
Jag skulle precis säga det. Det är så många då glömmer bort. Det hör man, jag kan liksom läsa mellan raderna i frågorna eftersom det är så många frågor på samma. Det är som att man tar för givet att bara för att barnet är fött så ska allt gå tillbaka till hur det var innan alla de här processerna. Och det tänker jag även för någon som har blivit gravid typ på sitt första försök.
Ja.
Det är något annat efter man har fött barn. Mm.
Ja, och
för både och.
Absolut. Och jag tänker så här, nu har jag som sagt varken jag eller min partner fött barn, men det är ju samma sak, var ju samma sak för oss.
Ja.
Alltså det är något annat. Och det är ju logiskt.
Ja.
Men vi människor har en tendens att tänka, ja, men det kommer att bli, nu har vi egentligen fått det här barnet, nu kommer vi kunna ligga precis som vi gjorde förut. Nej, alltså det går inte, för läget är något annat.
Ja.
Och hitta en acceptans i det. Sen är det klart att man kan liksom drömma och fantisera och mysa i den tanken. Underbart, alltså nostalgi. Jag själv är en väldigt nostalgiker. Men att det ändå är att vara nostalgiker fint. Det är också en härlig drivkraft. Ja. Men att liksom hitta...
Det kan ju också skapa oro.
Det kan absolut skapa oro. Mm. Och det beror ju på om det liksom är maladaptivt eller adaptivt, som det så vackert heter inom psykoterapin. Alltså fungerande eller inte fungerande. Mm. Är det en destruktiv nostalgi? Ja, men då borrar man ju bara ner sig i något som är väldigt ohälsosamt. Att det liksom blir ett ältande.
Ja.
Den adaptiva, alltså fungerande nostalgin, ja men då kan ju det vara äggande.
Ja.
Och fantasi och lustfyllt. Så det är absolut en skillnad.
Mm.
Men också, jag tänker att det, nu kanske det upplevs som hycklande att jag som sexolog sitter och säger, men så här, det är också okej att inte ligga med varann. Alltså att det är också en del av sexualitet, att också kanske pausa just den delen. Men om man liksom, igen, kommer tjata om det hela avsnittet känns det som, men det här med kommunikationen, med sin, om man nu har en partner, då är ju det som är det viktiga, att kommunicera, så här, men nu är läget så här, vi kanske kan vara nära på andra sätt.
Jag tänker också att man behöver kanske få jobba det här med dina fyra där med sista handlingen.
Yeah.
Att handlingen när man lever småbarnsliv, som vi ju sällan pratar om i den här podden för vi vill ju egentligen vara med barnlängtarna, men
precis,
nu är det många som ställer frågor om just det. Det är ju, kräver ju lite mer. Mm. Och jag tycker att man ska komma ihåg att, för man har oftast någon, eller många som kommer till mig i alla fall har en förutfattad mening om att om sex inte kommer helt naturligt och enkelt, då är det liksom inte bra på något sätt.
Tvärtom.
Ja, exakt. För att när man lever småbarnsliv så måste man styra upp det och skaffa sig liksom barnvakt och förutsättningar. Och så. Det går inte att bara knappa med fingrarna. Utan
jag tänker också se tjusningen i lilla.
Ja, det är ju mysigt och roligt att skaffa sig de där förutsättningarna, tänker jag.
Liksom
ordna barnvakt och kanske bo på hotell eller vad man nu reser bort. Eller liksom.
Har man inte de liksom ekonomiska möjligheterna så kan det också bara vara att när barnet kollar på tv eller när den tar en tupplur, bara liksom just så här. Ja, men kör lite petting i sovrummet. Det behöver inte vara här pang på penetreringen hela tiden, utan att just vidga perspektiven. Och det känner vi ju jättemycket på om man gör i tid. Alltså om du nu skulle ha unga lyssnare, att även liksom i tonåren prata om att sex kan ta sig uttryck på fler sätt än bara liksom in i varann hela tiden, utan om man, som att det skulle låta så, men att om man liksom också ser tjusningen i andra typer av lustfyllda praktiker, så är det också ett jättebra förebyggande för alla former av sexuella dysfunktioner. Det som så vackert heter då sexproblem.
Mm.
Alltså ifall man har en penis och svårt att få erektion till exempel, eller om man har genitala smärtor eller låg lust, allt är så baserat på penetrationen.
Ja.
Och skulle man få svårigheter med erektion, ja, men då har man liksom en kunskapsbank bakom sig. Att man visste, men det där gjorde jag med den där personen som inte innebar att jag måste ha erektion. Men då kan man hitta på det istället.
Mm. Det blir ett utomordentligt tillfälle att lyfta in alla självstående. Vi har ju många lyssnare som lever själva.
Mm.
Och jag förespråkar ju väldigt mycket med mina klienter att sex med sig själv är liksom vägen till sex med någon annan. Det går inte att gå från 0 till 100.
Nej.
Och om man inte ens har någon annan, så är det, för många tänker så, men jag har ingen sex nu för jag har ju inte någon att ha sex med. Du har
så
ju
alltid
dig själv att ha sex med. Och att du måste, lust är ju ingenting som man bara kan knappa på eller av, utan liksom sex ger ju mer lust. Mm. Så man behöver ju ha sex med sig själv.
Ja, om man vill det.
Om man
så
vill
absolut
vara en lustfylld person.
Jag håller helt med dig. Jag brukar köra med klyschen att sex blir alltid med dig själv.
Ja, exakt.
Alltså att det, och det ser vi också på jättemycket forskning, att onanerar man eller mindre regelbundet, det finns säkert någon siffra, men jag brukar inte bry mig om de siffrorna så mycket, för det är så individuellt. Men onanerar man mer eller mindre regelbundet, så tar man liksom hand om sin egna lust. Och det är samma sak i parrelationer, att har man sex mer eller mindre regelbundet, så håller ju det lusten liksom sig igång. För det är ju precis som du säger, att sexlust föds av sex liksom också. Det är därför jag är så noga med att poängtera att de här första gångerna efter en förlossning eller annat liksom livsomvälvande, så kommer det inte vara top of the
eller
pops,
med sig själv.
Om eller det, med sig själv, absolut.
Nej, men jag brukar liksom tipsa dem om att de ska styra upp det helt och hållet. Dejt med sig själv och tända ljus, vad man nu gillar. Liksom.
Och när jag gör det säger nästan alla så här, men gud vad osexigt.
Nej, men det
är inte naturligt.
Härligt.
Och jag bara så här, nej men sex är sällan naturligt. alltså jag har jobbat som sagt med det här i 15 år. Jag blir fortfarande förvånad att två människor vill ha sex samtidigt. Jag tycker så här, hur går det till? Men ibland behöver man planera. Som en start, det behöver inte betyda att man behöver liksom ha liggschema resten av sin relation, utan så här, men i början kanske man behöver ha det.
Mm.
Det kanske du också vet, men brukar man inte säga så här att en vana kräver exakt antal gånger.
Alltså man, det finns ju olika forskning kring det där.
Ja.
Men man säger ju att det tar 21 dagar.
Så kanske.
Och, de, ja. Och sen nu kanske kommer det en massa ny forskning som säger 66 dagar.
Okej.
Okay. Jag tänker att det beror lite på vad det är för vana.
Såklart.
Men då ska man ju också göra det varje dag. Så har du gjort det 18 dagar och skiter sig, så måste du börja om.
Nu kanske speglar min egen sexualitet, men jag blir bara trött och tänker på det varje dag i 18 år. Men, 18 år? Oh, nej,
men då
18
tänker
dagar.
Att man kanske ska tänka att om man vill komma till en punkt där man har sex en gång i veckan, om vi säger att det är rimligt, då kanske man måste göra det en gång i veckan i 21 veckor.
Till exempel.
För att det ska liksom typ sätta sig.
Och det här är ju också så här svårt, därför jag just nämnde att jag inte brukar fokusera jättemycket på det kvantitativa. För vissa är ju för det kom ju ut någon studie för några år sedan, så här, har man sex 3 gånger i veckan så blir man lycklig.
Mm.
Och då fick jag kommentera det i radion och sa att den här studien säger ju egentligen ingenting. Det är så att studien inte ens definierar vad lycka var för någonting, men också så här, det är man asexuell till exempel och inte känner någon sexuell dragning till någon annan, då är 3 gånger i veckan tortyr. Liksom. Det är tortyr, kanske hårda ord, men att det är ju inte önskvärt. Så det gäller ju att lyssna inåt. Och den här kommunikationen som jag tjatar om handlar ju inte bara om till sin partner, utan också kommunicera inåt och känna efter, men vad känner jag? Vad vill jag?
Mm.
Och där är vi ganska dåliga generellt sett, skulle jag säga.
Apropå självstående så har vi fått en fråga som jag tycker känns viktig att ta upp. Hon skriver så här: jag är självstående gravid och känner skamkänslor kring sexlust. Varför?
Och om jag då förstår frågeställaren rätt, så är hon gravid och känner att hon blir kåt då och då, och blir då istället skamsen av att hon är kåt och lever solo.
Ja,
det är ju en jättevanlig förknippelse, att man förknippar kåthet med skam. Och nu känner jag inte människan, men bara förstås utifrån den här informationen, det är ju svårt att liksom dra jättestora växlar, men personer som är uppvuxna i kontexter där man inte pratar om sex till exempel, eller till och med skammar det, så är det inte undligt att de här känslorna och reaktionerna heller kommer i vuxen ålder. Sen lever vi i ett samhälle som är både liksom normativt att vi ska vara 2 och skaffa barn. Vi lever också normativt att vi ska vilja ha sex, och då ska det vara jättebra. Och jag menar, de i kombination blir ju då skam för många. Att här har man också då skaffat barn på egen hand, och inte nog med det, det har inte skett via sex. Och så blir man upphetsad ändå. Och så blir det skam. Och skam är ju en känsla som på något sätt menar att man själv då är fel.
Just det.
Så skam är ju trixigt på så sätt. Jag skulle ju rekommendera den här personen att gå till en sexologiskt inriktad terapeut och prata om det. Och sen också tänker jag så här, rent hormonellt så blir det ju flera stycken som blir kåtare under
graviditeten. Jag tänkte ju säga det, alltså det är någon period i livet man har mest lust, är ju en viss del av graviditeten. Jag tycker man ska bara embrace de där.
Ja, men har man då skam så blir det en konkurrens så att säga. Och för den här personen så tänker jag att den konkurrensen blir en jättekraftig konflikt.
Men det är viktigt att komma ihåg att det är väldigt vanligt att vara kåt och vara gravid.
Det är vanligt, liksom... Och också vara kåt och känna skam.
Ja.
Det är jättevanligt. Och det behöver inte betyda att man liksom tänder på någonting som är väldigt avvikande, vad det nu må vara. Men att bara känna kåthet kan ju vara förknippat med skam för många.
En annan fråga från en självstående. Är det okej att ha en kk-relation eller one night stands parallellt med att man gör försök? Alltså att försöka att bli gravid då. Hur gör man det på ett schysst sätt?
Men det är väl som alltid. Alltså, är det okej? Ja, om alla är med på det. Alltså, samtycke gäller ju alla oavsett relationsform. Och hur gör man det på bästa sätt? Öppenhet, tydlighet. Och sen har ju då den här KK:n kanske inte jättemycket med själva befruktningen att göra. Där behöver man kanske tänka då på eventuella liksom barriärskydd, så att inte den här KK:n...
Man tycker man behöver rent fysiskt skilja dem åt, så man inte utsätter sig för olika risker.
Precis.
Det beror ju på vilken typ av behandling man gör och sådär. Men att ska man ju hålla på med det oskyddat, så måste man ju ha koll på. Precis. Man ska nog inte hålla på med det oskyddat.
Nej.
Tänker jag.
Man kan ju också få en STI, alltså sexuellt överförbar infektion, som inte är så bra i det sammanhanget. Men är det liksom en KK som är samma kön som henne själv, så finns det ju inte någon risk för graviditet då. Ifall det liksom är en med livmoder och så. Ifall det är en, så då är det ju inget problem.
Nej.
Men då är det ju ändå så att man kanske ska vara transparent med vad man själv håller på med på andra håll.
Men däremot tycker jag att man absolut, alltså man har ju ett behov av närhet och så, även fast man håller på med de här processerna. Så att,
ja, så vi är ju ett närhetsknarkande folk, tänker jag. Vi gillar närhet på olika sätt och olika plan.
En till självstående fråga är en kvinna som redan har fått barn som frågar så här, kanske svårt att svara på, men kan män attraheras av kvinnor som fått barn på egen hand? Är vi intressanta för män? Vågar de satsa på oss?
Mm. Det är svårt att svara för alla män, men jag tror absolut det finns män som är intresserade av kvinnor som har skaffat barn på egen hand. Jag tänker att så här, men skaffar man barn på egen hand, igen där vi pratade om inledningsvis om deltagande i gift första ögonkastet, gör man det så är man ju, har man ju också den här rejäla portionen mod. Man har en självständighet som väldigt många män tycker ändå är attraktivt.
Mm.
Man har ju liksom ordnat för sig. Man vet vad man vill ha. Man visar ju också verkligen tecken på att ta sig själv och sina önskningar på allvar. Man visar också en förmåga att ta tag i saker och handlingsförmåga. Det finns så många positiva egenskaper i att skaffa bland gruppen då kvinnor som skaffar barn på egen hand, som jag vet att väldigt många män finner väldigt attraktivt. Så det tror jag absolut finns hopp.
Att man ens går in och tänker så, att man inte skulle vara attraktiv.
Mm.
Kanske förstör lite för en själv. Jag tycker man ska ta det som en självklarhet att man är en fantastisk underbar person oavsett hur man har blivit förälder. Eller? Alla människor kan ju attrahera andra människor.
Det har jag 100% bakom dig. Sen har vi en tendens när vi liksom väl har börjat liksom tala illa om oss själva, så fortsätter vi.
Exakt.
Och det tänker jag har sin grund i att vi har fler liksom negativa känslor jämfört med positiva. Och då är det lättare att snappa upp det negativa. Och just självkritik, det är vi så otroligt duktiga på som människor.
Ja, varför är vi det alltså?
Men för att vi är dumma i huvudet. Alltså vi sätter ju också, det är vi allihopa. Alltså jag menar det är samma sak när jag får liksom, kan ta mig själv som ett exempel. Jag får ju en hel del fina meddelanden på sociala medier om att jag är duktig och så.
Mm.
Men så kommer det ju ibland lite personer som tycker sig att de har rätt att berätta att jag är för ful att vara med i tv, att jag inte borde få jobba med människor och att jag borde dö. Och de tar ju förstås mycket hårdare än de positiva kommentarerna, även fast de positiva är fler.
Mm.
Men då får ju jag ta det i min terapi och i min handledning.
Ja, det här känner jag så igen mig. Alltså jag får ju väldigt lite.
Ja.
Jag får ett argt mail på 100
ja.
Positiva. Ändå fäster det där sig. Alltså.
Absolut. Och jag menar, jag har fortfarande saker och kommentarer som jag fick höra när jag var liten som bara visste jag. Nej, jag kommer ihåg att min idrottslärare sa, Kalle, du är jättebra på friidrott, men kast med liten boll, det kan du inte. Mm. Och det liksom sitter fortfarande, för det utifrån vilken känsloreaktion jag fick då som, vad kan jag ha varit, 14.
Mm.
Och det liksom sitter ändå kvar.
Ja. Här är en så bra fråga också tycker jag. Jag upplever en distans till min kropp och mitt kön på grund av IVF och processerna. Mm. Vad ska jag göra åt det?
Ja. Och igen, det låter väl fullt rimligt.
Verkligen.
Det blir ju så mekaniskt och medicinskt det här, så att man blir ju snart, ja, men precis som reproduktionssex när man gör en IVF och försöker få till en graviditet på egen hand, så blir det ju väldigt mekaniskt att man liksom bara blir en alltså kanske upplever sig som en förvaring. Ja, hur man ska göra det, ska man försöka ge någon konkret tips till folk, men att det ja, men delvis tänker jag att det handlar om att göra lustfyllda saker igen, med sig själv, och det behöver inte heller igen vara liksom sexuellt laddat. Jag har jobbat väldigt mycket med människor som lever med HIV, och där många känner ett äckel mot sin kropp och också försöker liksom distansera sig. Och jag ser väldigt mycket likheter med det, och också personer som inte lyckas bli gravida. Att man känner en äckel och vill distansera sig. Och ett sätt kan ju vara att köpa en duschtvål som luktar väldigt gott. Och liksom ta en lite längre dusch än vad man brukar. Och liksom verkligen smörja in det hela kroppen.
Bli kompis med sin kropp igen, ja.
Ja, och i alla fall liksom acceptera den. Att det kanske inte blir ens bästa kompis, men det blir en kamrat. Mm. Alltså jag menar, vi ställer så otroligt höga krav på våra kroppar rent generellt sett. Det är inte för att liksom bära en graviditet, så handlar det om att man ska ha smal midja med stor rumpa och smala axlar och stora bröst, som är liksom ett ideal som inte går överhuvudtaget. Och, men vi är ju generellt väldigt elaka mot våra kroppar, och då tänker jag att öka på snällheten. Och är inte det mot liksom könsorganet, så kanske det är andra delar av kroppar. Man kanske ska gå på medicinsk fotvård.
Ja.
Att man liksom breddar kroppsbilden. Eller massage.
Liksom man får den där beröringen ändå.
Ja.
Det är väldigt vanligt att ta ut sin frustration över misslyckade försök på sin kropp.
Absolut.
Och har man hamnat där eller fastnat där, då tycker jag absolut att man ska ta hjälp.
Det tycker jag absolut.
För det har ju ingenting med din kropps förmåga att göra, även om det är väldigt lätt att tänka så.
Ja, och jag menar, vi människors psykologi vill ju gärna liksom hitta en syndabock på ett eller annat sätt. Ja. Och då är det ju förstås lätt att skylla på kroppen som inte blir gravid.
Ja. Här kommer en fråga. Vi har försökt i 2 år nu. Min sambo har börjat känna prestationsångest. Hur kan jag hjälpa honom?
Alltså det är ju samma sak. Alltså vi kan ju vara lätt att man tänker att den som är gravid eller bär barnet liksom, är den som bär på prestationen. Men det är också, det krävs ju någonting för att en graviditet ska hända i en heterosexuellt parkonstellation. Och det är ju en spermie som ska möta en äggcell, och då ska de där spermierna in någonstans. Eller komma från någonstans. Och är det från en penis som behöver då vara erigerad, så blir det ju ofta prestation. Och prestation och stress i samband med liksom erektionshormonerna, de konkurrerar ut varandra och stressen vinner jämt. Och det är ju för att när vi blir stressade så, eller känner press, då är ju det liksom en signal på att vi ska göra något annat för att hitta en balans och komma ifrån hotet. Och nu är det inte så att samlaget kanske är hotet per se, men psyket tolkar det så. Och då får man inte erektion. Mm. Så vad man kan göra är ju att, det här kan ju vara ett provocerande tips för liksom personer som längtar väldigt intensivt efter barn, men att pausa en menscykel till exempel för att just hitta tillbaka till någon annan form av lust.
Hej, jag har ett dilemma i min relation med min man. Efter misslyckade äggplock som varit otroligt smärtsamma och obehagliga vaginala undersökningar flera gånger i veckan har gjort att jag associerar att all beröring där nere är smärtsamt, vilket leder till att jag undviker att ha samlag på grund av rädsla att det ska göra ont. Hur jag än försöker slappna av och lita på min partner att han är försiktig, så går det inte. Alla traumatiska upplevelser spelas upp som på film och jag får panik och vill avbryta. Jag känner mig så ensam i det här. Jag vill kunna ha samlag med min partner igen och kunna njuta, men jag vet inte hur jag ska gå tillväga.
Jo, men min första association när jag hörde läsa frågan, det är ju psykoterapi.
Ja.
Det låter som att hon har varit med om väldigt traumatiska upplevelser i den här äggplockningsprocessen, och nu vet jag inte hur det känns, men jag har förstått att det är väldigt smärtsamt många gånger. Och det är klart att liksom, på tal om att kroppen minns, då när det liksom blir i kontakt med underlivet, så är det klart att underlivet bara står och skriker fara, 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 fara. Mm. Och det är ju så här, väldigt många genitala smärtor eller samlagssmärtor debuterar. Alltså att man har varit med om en smärtsam, i det här fallet flera, händelser, och så minns kroppen det.
Ja.
Och så säger den till när det liksom hotas igen. Och det är ju ett tecken på att kroppen funkar som den ska.
Mm.
Fint. Men det ställer ju till det. Jag skulle rekommendera personen att uppsöka antingen så här en hudklinik med gynekolog och kolla så att liksom inte huden har tagit stryk på något sätt. Det låter inte riktigt så, utan men att ändå liksom utesluta fysiologiska orsaker till smärtan. Men när du läser så låter det mer psykologiskt, och då är ju psykoterapi det bästa. Och sen långsamt, långsamt närma sig sex igen på det sättet som hon beskriver att de har haft sex. På tal om skam som vi pratade om förut, att man skäms över att man inte kan ha det här sexet som man tror sig alla ha. Och då blir det ytterligare ett hinder att söka hjälp, men det finns hjälp.
Ja.
Antingen hos en barnmorska eller hos en gynekolog i kombination med samtal, det är det absolut bästa.
En liknande fråga är, jag har blivit rädd för sex efter flertalet missfall. Känns som att sex är lika med missfall.
Ja.
Hur ändrar man tankebanorna? Vi gör IVF nu, så försöker ej bli gravid naturligt. Det har ju blivit ett trauma för henne som hon behöver hjälp att reda ut med någon professionell.
Men också att man kanske behöver öka på de positiva sakerna. Igen det här med att krydda på det som funkar. Är det så att närhet överhuvudtaget är läskigt och obehagligt, då kanske man ska börja med att liksom bara gnida lillfingrarna mot varandra. Och sen öka på till ett tillfinger. Och sen kanske kramas. Jag vet inte, det framkommer ju inte riktigt i frågan. Men att vara rädd för sex, det är ju också en ganska vanlig känsla. Och vad är rädsla? Jo, det är en ganska hämmande känsla som gör att vi inte agerar överhuvudtaget.
Ja, och det kroppen blir låser bra. Sig och det blir väldigt komplicerat.
Precis. Så ta hjälp.
Sen har vi fått ganska många frågor om relationer. Så här, jag vill ha ett till barn, min sambo vill inte. Vi har ett barn tillsammans, jag går under.
Ja.
En annan, jag vill gärna ha ett tredje barn, min man är inte lika sugen och det leder till konflikter. Och en tredje, hur accepterar man att det bara blir ett barn? Hur orkar stå emot tvåbarnsnormen?
Mm. Ja, och det här är, när man liksom redan har barn så tänker många att man ska vara nöjd med det. Och det är ju många som är det. Men många vill ju ha fler barn. Och precis som en av frågeställarna nämnde så finns det ju ofta, först när man inte har några barn i familjen så tänker många och frågar också, när ska ni skaffa barn? Och när man väl har ett barn så kommer nästa fråga, när ska ni skaffa ett syskon? Att det är så självklart att man ska ha flera barn. Och den är svår. Alltså, sen framförallt om man själv går med en längtan efter flera barn och får den frågan, så är det lite samma psykologi som innan. Den kanske inte är lika intensiv eftersom man redan har ett barn, men man har önskat om en till. Och om vi ska bredda perspektiven lite, när det är ett par som har två helt olika önskemål eller behov, så är det i sig igen rimligt, för ni är två olika individer. Men då är frågan, går det att ändå leva med i den relationen med att ha de här två olika behoven och önskemålen? Mm. Eller är det så pass radikalt viktigt för ena eller den andra att man kanske inte kan vara tillsammans? Det hårdrar jag det hela.
Men. Ja, men jag tror det är det man måste göra. Man måste var och en ta reda på hur viktig frågan är. För det är ju så i relationer att man inte kan kompromissa om allt.
Nej.
Och finns det en fråga, jag möter ju det här hela tiden. Det är nästan vanligare i folk som träffas sent där den ena inte har barn och den andra har barn. Och det finns ju inget rätt och fel här. Det finns ingen kompromiss eller konsensus. Eller jo, konsensus kan det väl finnas, men då måste ju var och en ta reda på hur mycket de är beredda att offra.
Och just skaffa barn, det går ju inte att kompromissa liksom i mitten. Man kan inte skaffa barn lite grann. Utan det, då är ju liksom sex lite enklare. Ja, men vi kan ha sex lite grann på det här sättet. Ja. Men just skaffa ett barn, det är ju så absolut. Det är ju ja eller nej. Det är väl en av de få svartvita svaren man kan ge.
Ja, men det finns ju lösningar, alltså, som jag tjatar om i den här podden, att man ska skilja på barnlängtan och relationslängtan.
Absolut.
Det finns massa smarta sätt att bli förälder på.
Ja. Ja, ibland kan ju en barnlängtan ta sig uttryck, eller en relationslängtan tar sig uttryck i barnlängtan, ja. Att man längtar efter närhet och intimitet, absolut. Och då liksom ställer sig frågan, är det här en barnlängtan eller är det här ett tecken på att vår relation är något som den kanske borde vara på ett annat sätt?
Och att man där ska komma ihåg det här med att det är mycket enklare att välja normen, fast
ja,
det kanske icke-normativa är mycket smartare eller passar situationen bättre. Eller?
Absolut.
Apropå det så tycker jag att vi ska runda av med en lång fråga. Jag är mycket imponerad över att den här personen också har lyckats få in den här frågan i den här funktionen på Instagram.
Jaha, okej, okay. Den är flerdelad.
Den är liksom 20-delad.
Ja.
Så här, jag har en 3-åring ihop med en man och vi har inte lyckats bo ihop. Vi är särbos, barnet bor hos mig, men särbon är med barnet ofta hemma i vår lägenhet. Hämtar på förskolan, nattar och så vidare. Och jag är då på annat håll på grund av att vi inte lyckas liksom vara både föräldrar och partners samtidigt. Vi har inte haft sex sedan barnet blev till genom både traumatisk IVF och traumatisk förlossning, men har nu precis haft sex ett par gånger senaste månaden och det är lika fantastiskt som för 3,5 år sedan. Vi har båda inte kunnat släppa att vi har ett fryst embryo kvar som vi fått godkänt att återföra trots att jag är 47 år. Ingen av oss kan släppa tankarna på det. Tror du, Kalle, att vi kan finna ett sätt att bo så att vi inte behöver slita så mycket på varandra, så att vi kan ge vårt embryo en chans? Tror du att det bästa sex vi båda upplevt kan överbrygga våra problem? Vi har humor, dans, musik och sex ihop, men i övrigt så skiter det sig mellan oss. Jag är kurator med grundläggande psykoterapiutbildning, påläst med massa ord och tankar och teorier och van att visa omtanke och värme. Han är ingenjör, inte van att sätta ord på känslor, inte van att vara lyhörd och så vidare. Det har skapat svår ångest hos mig i alla svåra perioder av IVF, graviditet, förlossning, litet ammande barn, krävande småbarnsåren. Vi fick flytta isär för att inte bråka och för min psykiska hälsas skull. Kan det gå? Kan sex och ett smart boende lösa det för oss? Vi vill, men vi behöver fysiskt utrymme för våra olikheter. Ett språk där vi når varandra och visar respekt för varandra. Ursäkta längsta frågan i universum.
Men det som ploppar upp i mitt huvud är tanke i alla fall. Så här, går det? Vet inte. På ett sätt så här, det kan inte jag svara på. Sen är det ju så att bra sex räddar inte en relation. Ett barn till räddar absolut inte en relation. Det låter som att ni har fina stunder tillsammans med musik och dans och skratt och så. Men när du, ni låter som när du beskriver som att ni bråkar desto oftare. Och då blir jag förstås nyfiken som den terapeut jag är.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vad bråkar ni om? Hur bråkar ni? Kan ni göra förlåt? Alltså alla de sakerna. Jag skulle rekommendera er att gå i parterapi oavsett om ni väljer att gå vidare med embryot eller inte för ert liksom redan existerande barn. Och för er relations skull så skulle jag absolut rekommendera att ni går och pratar med någon för att kunna prata mer konstruktivt med varandra.
Mm. Jag håller med om allt. Och så vill jag lägga till en grej. Jag bara läser mellan raderna här nu. Det behöver ju inte alls vara sant.
Men din tolkning.
Men din tolkning. Men det är ju också det jag möter nästan alltid när jag träffar par. Att man har så höga förväntningar på varandra.
Absolut.
Alltså hon beskriver ju väldigt tydligt. Jag är kurator. Jag, det här är lätt för mig. Den här mannen är ingenjör, jättesvårt för det. Ja. Då kanske inte du som är bra på det kan förvänta dig att ingenjören också ska vara bra på det. Alltså han är ju den han är. Du kan inte vara ihop med hans framtida version.
Nej, och sen är det ju så, i heterosexuella relationer så är det ju ofta kvinnan som tar det relationella ansvaret. Och då är det väl typiskt att hon är kurator och han är ingenjör, om jag får lite fördomsfull.
Det får man.
Men att det är ju typiskt.
Ja.
Och just där, alltså jag menar, med kommunikation kan man lära sig om man vill vilja det.
Ja.
Det är samma sak med sexlust. Och då är ju frågan om han vill göra någon förändring och om du vill göra någon förändring. För jag menar, det kan ju, precis som du säger, är ju att det går inte att förvänta sig att han ska vara på precis samma nivå, för ni är två olika personer. Men det är det jag menar med, hur bråkar ni? Hur gör ni förlåt? Exakt. Alltså att det är väl där, sen är det ju så att om barnen hör att föräldrar bråkar, ja, men de dör inte av det, tar inte skada av det, men barnen behöver se förlåtet och förstå att man ändå är kvar, så att de inte blir rädda för ilska till exempel, som vi i västvärlden har en ganska stor tendens att vara.
Just det. Ja, det är bra sagt, Kalle.
Tack.
Där får avsluta vårt otroligt frågefyllda avsnitt. Och ja, sen eftersom vi inte har med alla frågor så får du komma tillbaka.
Ja, men vi har ingen val.
Exakt. Kalle, tack snälla för att du tog av din värdefulla tid
att jag fick
komma hit. Och alla lyssnare, vi ses om en vecka och då kommer Filippa tillbaks. Det blir spännande att höra hur det har gått för henne. Ha det bra!
Ta hand om er.
Hej då!
Hej då!